Hej på er. Jag heter Johanna Johansson. Jag bor i Nitta och jag är pastor i Tvärred och i Liared. Jag tittade lite när jag hade varit här sist och det visade sig att det var 2015, 4 år sedan. Då var jag inte pastor, men jag hade börjat predika och jag pluggade och jag var nästan färdig. Men jag är jätteglad att vara här igen. Det här är lite som hemma för mig på något vis. För att jag är uppväxt i Sparsör. Och det här var en av våra badplatser. Och jag har varit här i andra sammanhang med. Så att härligt att vara här igen. Den här söndagens tema är efterföljelse. Och Jesus sa till sina lärjungar: följ mig. Och det gjorde de. Till synes enkelt och självklart. Som om de bara släppte allt de hade för händer och följde honom. Men Jesus träffade också andra människor som hade en längtan att följa honom. Men som inte klarade av att lämna allt. Vi är alla olika. Och många av oss behöver få svar på frågan: varför? Innan vi ger upp allt och verkligen blir efterföljare. Och jag vet inte vad som är ditt varför. Men jag vet svaret. För att du är älskad. För några år sedan träffade jag ett gäng tonårstjejer. De stökar runt en hel del och hamnar till slut i varandras knä. Den ena ovanpå den andra. Och det blir ganska högt och vingligt och ostadigt. Och jag kommenterade det. Men då sa en av dem: det viktigaste är att grunden är stabil. Och det är det jag har tänkt att prata om idag. Om att ha en stabil grund i livet. Och den grunden är att du är älskad. Idag blir det ingen vanlig predikan. Det blir en saga. Så jag menar, det är ju ändå semestertid, så luta dig tillbaka och slappna av. Någon gång strax efter tidernas begynnelse, när han hade arbetat med jorden och tagit hand om djuren, skaffade Gud sig en familj. 2 barn hade han och de levde lyckliga tillsammans alla 3. Trots att han var en ensamstående förälder. De hade inga bekymmer och tillgången till maten var obegränsad. Det fanns inga farliga djur som kunde skada dem. Och de var friska och de skulle leva tillsammans i evigheters evighet. Så hade pappa Gud tänkt. Och han var så glad att han inte längre var ensam. Nu hade han ju sina 2 barn att prata och umgås med. Åh, vad han var lycklig. Gud, han ansåg att hans barn var väldigt förståndiga. Han menade att de hade ju gått påbrå och var väldigt lika sin far. Så han gav dem väldigt fria tyglar. Men som förälder måste man ju ändå sätta vissa gränser. Så Gud sa till barnen att de fick plocka och äta av alla frukterna i trädgården. Utom frukterna från 1 enda väldigt speciellt träd. Nåde er om ni smakar på den frukten, sa pappa Gud. Och så var han nöjd och glad att han hade så förståndiga barn. Som förstod att deras pappa visste vad som var bäst för dem. Men nu är det ju så med barn, och det borde väl ändå Gud ha vetat, att om något är förbjudet så måste man ju prova, i alla fall lite grann. Det kan väl inte vara så farligt. När pappa Gud upptäckte vad de hade gjort, pratade han med sina barn. Och kanske hade det löst sig om de hade erkänt att de hade gjort fel. Men istället så skyllde sonen på sin syster som hade erbjudit honom frukten och sagt att den smakade ljuvligt. Och systern, hon skyllde på ett elakt odjur. En orm var det nog, som hade lurat henne att smaka på frukten. Och dessutom upptäckte de plötsligt att de inte längre var en pojke och en flicka, utan en man och en kvinna. Och de upptäckte att de var nakna. Och fy vad pinsamt. Och de försökte gömma sig för varandra och för sin far. Och de skämdes. Både över sin nakenhet och för att de hade gjort sin far så besviken. De båda barnen som nu hade blivit vuxna fick inte bo kvar hemma längre. De fick flytta hemifrån för att de inte hade uppfört sig ordentligt. Men det var med sorg i hjärtat pappan såg dem gå ut från trädgården. Han hade ju visserligen sett till att förse dem med kläder och annat nödvändigt. Men från och med den här dagen blev de tvungna att stå på egna ben. Varje dag hoppades han att de skulle komma hem igen. Att de skulle komma springande och kasta sig om halsen på honom och säga: förlåt, förlåt, förlåt. Hur kunde jag vara så dum? Tänk att jag inte förstod att du visste vad som var bäst för mig. Och Gud, han längtade och han längtade. Mannen och kvinnan, de insåg ganska snart att de nog inte var syskon på riktigt. Så de gjorde det som vuxna gör ibland. Och det ledde till att de fick några barn och så småningom barnbarn och barnbarnsbarn. Och åren de gick och gick. Gud, han hoppades på att några av kvinnans och mannens ättlingar skulle höra av sig. När han tänkte på alla dessa människor så tänkte han på dem som sina barn, allihop. Och han väntade hela tiden på samtal från dem. Och visst hörde en och annan av sig. Men ofta var det ganska knackiga ledningar. Och det var svårt för ättlingarna att höra honom. Trots att han nästan ropade till dem: kom hem! Några fick han rent av en ganska bra relation med. Men det var liksom ändå något som saknades. Hela tiden låg den här gamla tråkiga historien med frukten liksom i vägen. Och han ville ju prata med alla sina barn och inte bara någon enstaka. Men till slut insåg Gud att han inte skulle få en bättre relation med alla sina barn, som nu var utspridda över hela världen, om han inte gjorde något radikalt. Han tänkte: om människorna inte kommer till mig, så får jag komma till människorna. Och han gjorde sig liten och sårbar och lät sig födas som en liten bebis på en otrygg plats hos ett par som befann sig på resande fot. Uttvingade på vägarna av myndigheterna. Trots att en höggravid kvinna som hon borde ha fått stanna hemma och föda sitt barn i lugn och ro. Redan från början förstod man att det var något särskilt med det här barnet. Ja, mamma Maria visste ju om det. Gud hade faktiskt frågat henne i förväg om det var okej. Om hon ville ha ett litet barn som var en del av Gud själv. Och pappa Josef visste ju också. För han hade haft en så speciell dröm i början av Marias graviditet. Då, när han hade trott att hans blivande fru Maria hade haft ihop det med någon annan man. Men Gud hade förklarat att det var ingen annan man inblandad. Och att Josef absolut borde gifta sig med Maria. Både Maria och Josef lyssnade på Gud och litade på att han visste vad som var bäst. Men som sagt, även andra förstod nu att det här barnet var speciellt. En stor stjärna hade tänts på himlen som lockade till sig en uppvaktningsdelegation från främmande land. Och ute på en äng höll en hel hop med änglar på att skrämma slag på några herdar som vaktade fåren. Ja, det var ju inte änglarnas mening att skrämmas. De var bara så glada och de sjöng i högan sky. Men det är ju inte varje dag man ser en ängel, och här var plötsligt hela natthimlen full av dem. Den lilla bebisen fick heta Jesus. Och jag tror nog att du har hört talas om honom, för han blev ju en kändis. Men först var han ganska okänd. Han studerade och han arbetade tills han blev ungefär 30 år. Och då tänkte Jesus, som ju var Gud, att nu var det dags att ställa till rätta allting mellan honom och människorna. Och han samlade ihop en liten skara människor som ville följa med honom på hans vandringar runt om i landet. Äntligen fick Gud kontakt med människorna igen. Inte som en pappagud, utan som en människoson. En som var likadan som de andra människorna. De följde honom och de lyssnade på honom. Men trots att de hörde vad han sa var det inte alltid de förstod. Ibland förstod de helt enkelt inte vad han sa. Men oftast handlade det om att de inte förstod att det Jesus pratade handlade om dem. Jesus och hans vänner vandrade omkring under några år. Många människor kom och ville lyssna till vad Jesus hade att säga. Han botade många sjuka och visade människorna hur man ska vara mot andra människor. Han visade på medmänsklighet, men också på Guds kärlek till alla människor. Till alla sina barn. Det var inte alla som förstod, men många fascinerades av den här mannen som liksom lyste av kärlek och som sa så många underbara saker. Ungefär 3 år fick Jesus tillsammans med sina nya vänner. Då hade han gjort det han behövde göra och han hade sagt det han behövde säga. Nu var det dags för det slutgiltiga offret. Genom att ta på sig skulden för allt som människorna gjort fel i sina liv. Både hans första barn och alla de som kommit efter. Och alla de som skulle komma efter hans död. Så skulle han äntligen kunna upprätta relationen med alla sina barn. Han lät sig frivilligt tas till fånga. Plågas, torteras. Och till slut bli uppspikad på ett kors för att dö. Och när han dog tog han med sig allt i människornas liv som gått fel. Allt som blivit trasigt. Han tog med sig all vår skam och skuld och ångest och sjukdomar. Men det slutar inte där. Det bästa av allt är att Jesus uppstod från de döda. Att han blev levande igen. Nu fanns det inte längre något kvar som hindrade människorna från att komma hem till Gud och bli en del av hans familj igen. Och även om jag har berättat det här som en saga, så är det ingen saga. Det är bättre än så. För Gud valde att komma till oss som ett litet sårbart barn. För att på nytt bygga upp förtroendet mellan Gud och människorna. Men Gud kräver aldrig. Gud tvingar aldrig. Han erbjuder oss att krypa upp i hans famn och lita på att han vet vad som är bäst för oss. Vi har alltid ett val. Hans första barn gjorde ett dåligt val när de åt av frukten i paradiset. Vi får möjligheten att göra ett annat val. Vill du vara en del av Guds familj? Att våga tro och lita på att du alltid är älskad. Det är grunden för efterföljelsen. Att tro på Jesus, att lita på Gud och att låta sig fyllas av andens kraft. Det är att ha en stabil grund i livet. Vi ber. Tack käre far för att du alltid har omsorg om alla dina barn. Tack för din outsinliga kärlek till var och en av oss. Tack för att din kärlek till oss är så stor att du ville komma till oss som ett litet människobarn. Och tack för all din undervisning till oss under din